en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
I need a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Vi säger välkomna till Plattan i mattan till er som lyssnar. Och sen säger vi lite extra välkommen till Plattan i mattan, Linus Lundqvist, direkt från Motorstaden tänkte jag säga. Men Motor City är väl ändå Detroit. Indianapolis är väl något annat, va? Men välkommen från Indianapolis, IndyCar-föraren Linus Lundqvist.
Ja, men stort tack. Vilken introduktion, IndyCar-förare. Det här har man längtat efter att kunna få titulera sig som.
Längtat efter att få vara med i Plattan i mattan som är det ena, och sen att vara IndyCar-förare kommer nummer två, kan jag tänka mig då.
Ja, naturligtvis. Det var min lista också där, ja.
Du, innan vi drog igång här så säkerställde jag att det var i Indianapolis du satt, och så försökte jag navigera mig lite geografiskt över en karta på vart det håller hus, och det är ju amerikanska Midwest som det räknas till. Har du varit i de krokarna någon gång, Anna Andersson, som också är här?
Ja, jag är här och jag har faktiskt varit där också. Runt omkring. Har goda vänner som bor i Knoxville, Tennessee. Så att jag har visst varit i de krokarna några gånger. Dock ej Indy 500 än. Det står på min bucket list. Det står väldigt högt upp på den.
Det förstår jag. Det borde det göra.
Det står ganska högt upp på din också, va, Linus, kan jag gissa, eller?
Ja, jag tänkte precis säga det. Den borde stå högt på din lista. Den borde stå högt på allas lista. Jag har ju varit här nu i USA, vad blir det, nästan 4 år. Jag har ju varit på 3 eller 4 Indy 500s, alltid nu som fan. Och till och med som förare oftast när du kommer på tävling och tittar på när andra kör, så är det egentligen det värsta du kan göra. För att du vill bara vara där och tävla. Men till och med jag har uppskattat att vara fan på Indy 500 för hela evenemanget. Det är så stort, det är så häftigt. Men att nu få kunna vara på gridden, det känns ännu mer naturligt för mig. Så det ser vi fram emot.
Ja, fy fan, vad kul det måste vara att veta att det är liksom upcoming. Och att det är säkrat och klart. Anna, innan vi köttar vidare med massa, vi ska bombardera Linus med frågor här. Så kan väl du bara snabbt introducera. Vad är det för Linus Lundqvist som sitter framför oss här? Var kommer han ifrån rent racingmässigt senast? Och vad har han framför sig?
Men Linus Lundqvist har jag ju följt i alla fall i 5 eller 6 år, tror jag. Sen det att Linus var otroligt duktig i brittiska mästerskapet. Och då pratade vi ofta om Formel 1 och så vidare. Men Linus har ju som så många andra unga förare från Sverige aldrig haft den här riktiga jätteekonomiska backningen. Så att han tog ju en helt annan väg. När andra har valt att liksom satsa vidare mot F1 via Formel 2 och först Formel 3 och sen Formel 2, så valde Linus att mitt under pandemin ta sig över till USA, där man har ett stipendietänk på ett annat sätt. Lite som i skolorna, att där man kan via att vinna ett mästerskap gå vidare till nästa. Men eftersom det var stängt och det var pandemi, så drog Linus till Mexiko, skrev brev till Donald Trump och försökte ta sig över gränsen för att lyckas i Formel 3 där som det började. Och det gjorde han ju naturligtvis. Han kom ju både in i USA och lyckades. Gick vidare till Indy Light som det hette då. Nu heter det Indy Next som är serien under. Gjorde bra ifrån sig, och under fjolåret så vann han ju det där mästerskapet. Men som så många gånger annars, så är det ju där med finansieringen då. För det där stipendiet som var utlovat vart ju, ja, om jag uttrycker mig lite slarvigt, typ halverat eller ännu mer. Vilket gjorde att det fanns ju inte de pengarna för en start i IndyCar som Linus och vi andra hade hoppats på. Så han hängde ju kvar där och terroriserade allt och alla med samtal, snack under racehelger för att se till att ingen kunde undgå den här fantastiska oslipade diamant från Tyresö. Och när chansen dök upp så tog han den. Inte bara en gång utan två gånger och tre gånger på alla olika bantyper här under sommaren. Han ersatte Simon Pagenaud. Och det hela slutade med att Linus nu ersätter Marcus Ericsson hos Chip Ganassi Racing 2024.
Och där har ni Anna Anderssons masteruppsats i både radio, poddande och även i racinghistoria.
Vad fan, är du nöjd Linus?
Ja, men jag tyckte att det där var en extremt bra sammanfattning för mina senaste år. Det går så snabbt när man tänker igenom det. Men jag menar, det känns som det var en annan livstid när jag liksom försökte ta mig in i USA och satt i Mexiko och försökte fundera hur jag kunde göra det. Men ja, nej, det är kul att höra liksom någon annan som återberättar sin egen karriär sådär.
Men alltså, hur fan var det där då? Sitta i Mexiko och försöka ta sig in i USA? Alltså, vad var det om?
Ja, nej men alltså det var ju just det här. Jag hade ju skrivit på ett kontrakt att tävla i Formel 3 i USA. Och det här var innan pandemin kickade in. Så jag åkte ju faktiskt, det började med att jag åkte över till USA. För att vi skulle tävla, liksom premiären skulle gå av bara några veckor tidigare. Och samtidigt som jag satt på flyget, för det var liksom under uppbyggnaden av pandemin, samtidigt som jag satt på flyget, jag flög till San Francisco, då kom de och sa att vi har ställt in premiären på grund av pandemin. Vi vet inte när liksom kalendern och racing-säsongen kommer sätta igång. Så jag var i USA i typ 2 dagar eller något sånt, och sen så bokade jag en biljett tillbaka till Sverige. Och sen så var jag i Sverige i ett par månader innan vi fick svar på om säsongen skulle sätta igång. Och när jag fick svara att men den kommer börja där i mitten på juni eller vad det nu var, då skulle jag ju ta mig över till USA. Men då var det ju extremt svårt att kunna ta sig in från vissa länder, för att då hade de här, ja, det, jag tror att USA hade ju stängt sina gränser mot alla Schengen-länder. Och då, det var ingen som riktigt visste, för vi har ju aldrig varit i den här situationen tidigare, om vad som egentligen gällde. Utan, ja, vad vi typ halvt chansade på att jag kunde vara i Mexiko i 14 dagar för att sen ta mig in till USA. Men det visste vi inte 100%, så det var verkligen så här att vi har inget annat val, så nu sätter vi dig här i Mexiko och så hoppas vi att du kan ta dig över. Och sen så kom jag in typ en vecka innan första racen, men det var lite wild and crazy.
Fy fan vad sjukt. Skrev du brev till Donald Trump?
Jajamän, allting du kan tänka dig som man kan prova, det gjorde jag. Jag drog i alla trådar jag någonsin hade haft. Och där kom ett brev till Donald Trump bland annat.
Du tror inte på mig, min story där. Alltså, Linus är nog den förare som jag har pratat med som alltid har dragit de mest absurda historierna om hur man ska lyckas med någonting och på något sätt alltid drar hem dem. Och dessutom alltid, i alla fall hittills, har lyckats prestera under en helt galen press. Så att jag ser fram emot att höra otroliga stories idag, Linus. Men det jag framförallt skulle vilja fråga dig om är den här förmågan att dra i alla tåtar som finns. Att ringa och jaga Chip Ganassi Racing i 2 år, typ, tills du får en chans. Och att alltid prestera. Precis när du vet att om jag inte presterar här så är min karriär över. Var kommer den ifrån och hur har du byggt upp den?
Vi säger så här. Alltså, jag hade verkligen älskat att inte behövt utveckla den delen. Men den har behövts vara, eller jag har behövts göra det sedan egentligen dag ett. För att, ja men, säg till exempel att prestera. Eftersom vi aldrig kanske riktigt har haft den här fulla ekonomiska backningen, och det är extremt sällan jag har gått in i något av mina racingår ända sedan egentligen 2015 och kanske vetat att jag kan köra en hel säsong, utan vi har haft en halv säsong eller en tredjedel av en säsong eller vad det nu kan vara. Eller även typ som förra året i Indy Lights där vi hade egentligen en race-to-race agreement med teamet. Och det innebär att du kan inte prestera, för då åker du ur teamet. Däremot, presterar du, vinner du och leder mästerskapet, ja, då brukar teamen vara lite snälla och säger, även om du missar en betalning, och säger, ja men vet du vad, du kan få köra ett race till och du kan få köra 2 race till, och så länge du leder mästerskapet så tar vi inte bort dig ur stolen. Så det har liksom mycket varit på grund av det, att jag alltid behövt prestera, för annars har jag förmodligen inte kört. Och sen, ja, att man bara ringer och tjatar till sig möjligheter, det är ju också att det var en av möjligheten fram. Jag menar, jag provade ju alla andra sätt också. Och sen så ingick det här tjatandet i det, och det var relativt framgångsrikt ändå. Så det har varit en del av min uppväxt inom racingen, så att säga. Så jag har ju bara fortsatt med det och utvecklat det här borta i USA.
Men hur mycket vill du egentligen?
Ja, tydligen mer än mig själv ibland. Ibland undrar jag varför jag faktiskt håller på med det här. Men som sagt, allt det som krävs, det är att du får lite framgång. Att du vinner ett race eller ett mästerskap. Det är därför jag har insett det själv. Det är därför jag håller på med det här. Jag menar, missförstå mig rätt. Det är väldigt häftigt att få göra det jag gör. Att åka runt i de här bilarna. Man får ju se väldigt mycket. Men varför jag gör det är för att jag älskar att vinna. Det är det som motiverar och driver mig. Och som sagt, jag tror jag har hamnat hos rätt team nu när man pratar om vinnare.
Men du, innan vi går in på det och framtiden, så skulle jag gärna vilja höra din syn på hur du fick det här kontraktet och ersättningen av Simon Pagenaud under augusti månad, och hur de här tre racen var från din sida. Vi har ju sett det utifrån, men hur gick det till?
Ja du, det var definitivt den mest galna perioden i mitt liv. För jag hade ju, ja, som du berättade, jag hade ju ingen heltidsstyrning, och jag hade ju ett litet val att okej, antingen så kommer jag liksom bara sitta hemma och hoppas på att telefonen ringer. Men så vanligtvis funkar det inte riktigt, och så funkar inte riktigt jag, så jag sa okej, men jag kommer vara på alla race, och jag tror jag var på alla IndyCar race förutom två under säsongen. Var där med hjälmen redo, hade en overall ifall någonting skulle hända. Och som sagt, jag höll ju mig framför teamen, ringde, smsade, var på banorna, knackade bokstavligen liksom på deras trailerdörrar och frågade: hej, har du 5 minuter, kan jag bara få prata? Och påminner om att jag är fortfarande där. Lyckades göra 2 tester under året och gjorde allt jag bara kunde för att hålla mitt namn liksom ovanför vattnet, så att säga. Och sen kom ju då samtalet från Mike Shank, en av delägarna i Mayor Shank Racing, och sa att ja, det var ju efter Simon Pagenauds krasch, så hade de några andra som hoppade in, och så sa de att vi funderar på att sätta in dig för Nashville. Och då gav jag honom egentligen ett litet tal om varför han skulle välja mig före någon annan. Och han bara okej, men jag måste fundera lite. Jag tror att det här var på en torsdag. Och sen så gick det fredag, och så ringde han på lördagen och så sa han okej, men vi har tagit beslut, vi vill att du gör det. Och sen då på måndag, tisdag så åkte jag till Ohio där deras team är baserat. Gjorde min seat fit och lärde känna alla med teamet. Och sen på onsdagen så var det en till genomgång. Och sen på torsdagen så satt jag i simulatorn på morgon. Och sen på fredagen så var det träning. Så det var ju extremt hektiskt. Jag menar, jag hade typ 4 dagars förberedelse på att göra min IndyCar-debut. Och det här var någonting som jag också visste. Jag visste väldigt väl att får jag den här möjligheten, att gör jag bra ifrån mig, då har vi nog gjort oss själva en extremt bra tjänst. Men presterar jag dåligt, ja, då kan det nästan vara karriärsdödande. För jag visste att det här, jag visar ju för andra team vad jag verkligen kan, och det här är ju chansen jag har väntat på. Så det var ju med en hel del press som man gick in under det här racet, för jag visste vad som stod på spel. Men det gick ju ganska bra. Men som sagt, förutsättningarna var kanske inte jättebra med tanke på att det var ett stadsrace också med Nashville. Fick en träning eftersom andra träningen och final practice blev inställda. Så sen när jag gick in i racet till exempel, då jag hade inte gjort ett enda depåstopp i hela min karriär. Vilket jag förresten ljög om till Mike Shank när han frågade mig om det. Han bara, har du gjort depåstopp? Jag bara, jag gör skitmånga. Det är inga problem alls. Jag hade inte gjort ett enda depåstopp. Så när vi gick in i racet så det var liksom mitt första riktiga depåstopp. Som sagt, det var extremt mycket nytt under det racet, och jag lärde mig ju väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att vi visade att vi hade farten, och det var det viktigaste, och det var det jag, liksom, jag ville och kände att jag kunde visa upp i Nashville också.
Men du, 2 saker. Du gjorde alltså en Michael Schumacher. Det var ju det han ljög ju, att han hade kört spa inför sin debut i Formel 1. Att han hade kört den på en cykel. Han har cyklat runt banan, och när de fick frågan då från Jordan om de hade kört, så svarade han ja, absolut. fast det var på en cykel. Ja, du drog en sån alltså. Du gjorde en Schumacher där direkt. Och nummer två, vad sa du i det här talet?
Ja, alltså inte för att vara sån, men jag hade ju liksom tränat lite själv, typ så här, varför någon skulle sätta mig i bilen före någon annan. Och sen så mycket var ju för att det var, ja, nu var det ju just Nashville. Lyckligtvis har jag ju vunnit på de flesta amerikanska banor, så det ingick oftast i mitt speech att jag hade varit där och kört på banan tidigare, vunnit och har ju vunnit mästerskap. Jag vet hur man tar poäng för team oavsett vad det var. Så jag hade nog lite 2-3 minuters speech. För han bara, ah, det står mellan dig och kanske någon annan för det som vi tänker. Och då överöste jag mig själv med med massa glitter. Och ja, sen så 2 dagar senare så ringde han tillbaka.
Vad sa han efter racet?
Blandat. Jag menar, och jag gick igenom så mycket känslor den där helgen. Självklart nervös, pressen. Samtidigt som jag ville fokusera. Det var tufft. Det var ett, alltså, fysiskt extremt tufft race för mig. Och sen så, jag tyckte att vi hade gjort det kanonbra. Och sen så kraschade vi med 10 varv kvar. Och jag tror egentligen att okej, that's it, karriären över. Jag hade min chans och jag sumpade den. Så den timmen, den 1,5 timmen efter kraschen, när jag satt i sjukstugan där och kollade klart på racet, så kände jag att ja, det var, vi hade liksom, we had a good run typ. Och sen så gick jag till teamet, och sen så pratade jag med dem och de kramade mig till en början. Och han, teamägaren, han sa, det sista du behöver tänka på, det är kraschen. Du har gjort så fantastiskt bra, så det behöver du inte ens tänka på. Och jag tänkte typ, okej, men det sa de egentligen bara för att vara schyssta. Och sen så ett par timmar efter racet, innan jag skulle åka hem till Indianapolis, så ringer han för att sätta sig ner. Han frågar om jag fortfarande har kvar. Och så sa han, jag och Jim, den andra delägaren, vill sätta oss ner och prata lite med dig. Och jag bara, nu kommer det då. Så satt de ner och så hade de varsin öl i handen i deras Airbnb. Jag bara, okej, det brukar vara en bra känsla. De bara, you want a beer? Jag bara, nej, typ. Och sen så bara, vi är extremt stolta och glada över det du har gjort och vi vill att du kör Indianapolis också. Och jag bara, är det sant? De bara, jajamän. Så då kände jag, okej, men då gjorde vi tillräckligt mycket rätt för att som sagt ändå gå över det felet och misstaget som vi gjorde. Så som sagt, på den eftermiddagen så fick jag reda på att jag skulle köra Indianapolis. Och det var ju bara 6 dagar efter Nashville racet, så det var ju också extremt tätt inpå och inte heller jättemycket förberedelse, men då hade jag i alla fall gjort ett race.
Fy fan.
Och sen så fick du en oval till efter det då?
Precis, och sen kan jag ju säga också att på vägen hem, när jag åker från Nashville till Indianapolis, det är då för första gången någonsin i min karriär som telefonnummer och kontaktpersoner som jag har ringt under flera års tid helt plötsligt ringer upp mig. Och det var en ganska surrealistisk känsla, om jag ska vara helt ärlig. Så det är ju 5-6 team som börjar ringa och fråga liksom, lite efter Nashville och säger okej, vad är dina planer och hur ser tankarna ut här inför 2024? Så, och det var ju väldigt, väldigt kul. Samtidigt så sa jag till mig själv, och jobbar ju med en agent och en manager här i USA. Så jag ringde upp honom och berättade lite vad som hade hänt. Och sen sa att så här vill jag att vi gör nu. För jag vill inte tänka på det här under de här dagarna ledande upp till Indianapolis. För jag vet att i den här branschen att du är bara så bra som ditt senaste race. Så visst, vi var snabba i Nashville, men går jag in och gör ett dåligt jobb i Indianapolis, ja, då kommer vi nog inte vara lika heta längre. Så jag sa, jag vill inte tänka på liksom kontrakt eller team eller någonting. Så du kommer få ta liksom ball på den här, så fokuserar jag bara på racet. Och jag visste att vi visade att vi var snabba i Nashville, men vi kraschade. Så om jag bara gör ett stabilt, bra race, tar mig i mål, tar lite poäng, då kommer vi liksom ha gjort ett väldigt bra jobb. Så det var liksom min hela tankeprocess in till Indianapolis. Och det lyckades vi göra. Men sen efter det ganska snabbt så satt jag ner och började prata lite med min agent och manager. Och han sa, vi har några beslut här du behöver ta framöver. Och då sa jag, okej. Och att sitta på dem. Så, och sen så fick vi ett race till då på Gateway. Och där hade vi lite längre förberedelser, vilket var skönt. Och sen så efter det så vart det ju klart vart jag skulle gå.
När ringde Chip Ganassi?
Alltså, så här, Chip Ganassi, som sagt, jag har ju pratat med dem i över 2 års tid om att försöka få till någonting. Så jag har haft en ganska god relation med dem. Så vi hade ju faktiskt till och med pratat under vintern för att sitta i bil nummer 11 i år. Vi satt ner ganska länge och tittade på att göra möjligheter, men rent finansiellt så fanns det inte möjlighet att göra någonting. Men som sagt, jag fortsatte ju att prata och ifall det fanns någon möjlighet att göra ett race eller två race eller vad det nu skulle kunna vara. Så vi hade ju pratat även innan Nashville, och sen efter Nashville så ringde de upp och frågade lite hur konkret mina planer såg ut för framtiden. Så det är ju någonstans där som det seriösa pratet började. Och sen så eskalerade det, tänkte jag säga, bara ända till efter Gateway.
Alltså helvete, du tar liksom så kloka beslut så att det känns som att du har liksom varit med i, och att du är 45 och är en liksom erfaren gammal räv i gamet. Men du är ju för fan född 99.
Ja, du, jag tar inte alltid kloka beslut, det får man ju säga, men jag tror lyckligtvis så gjorde vi någorlunda rätt val i den här situationen. Men det var många stunder jag satt och funderade själv vad fan jag hamnade någonstans egentligen. Men som sagt, de där veckorna från Nashville till Gateway, det var de mest intensiva och påfrestande veckorna jag någonsin varit med om. Men samtidigt förmodligen de bästa veckorna i hela mitt liv. Det, som sagt, det var ju så mycket som hände att ens få göra min IndyCar-debut till att börja med är ju en dröm som går i uppfyllelse. Men att kanske få göra det under de omständigheterna gjorde det extra stressigt. Men sen också även allt prat och diskussionerna med team efter det. Jag menar, det brukar inte vara jättelugnt, utan det är ju ganska stora beslut som behövs tas. Men som sagt, jag kände ganska tidigt att när någonting konkret låg på bordet från Ganassi, då kände jag att det är här jag vill vara. Det finns ju inget annat ställe jag heller skulle vilja sitta.
Men en fråga.
Otroligt, alltså otroligt. Jag fortsätter flöja på här när jag bara snabbis. Alltså, när du då, för om man kollar på det du sa, jag har typ inte haft så här, sen 2015 vetat om vart jag kommer köra under en hel säsong. Man bara kollar på det här som du har kört i. Och sen hur du nu då signar med ett av de största teamen i IndyCar. Vad, när det var klart liksom. För man kan ju bli glad, man kan ju bli liksom glad på så många olika sätt. Jag till exempel, som aldrig haft ett liksom så här, ja, mer planering än två veckor fram i mitt liv, när jag skrev på mitt liksom, när jag fick erbjuden om fast jobb på Aftonbladet, då fick jag så mycket energi så jag kunde dra ut och springa en mil, även fast jag inte hade sprungit en mil på typ 10 år. Men det kunde jag, var liksom, vad hände med dig? Vad hände rent fysiskt med kroppen?
För mig var det nog tvärtom. För första gången så kunde jag sova på 10 år. Det var ju så många nätter som man har legat sömlöst och försökt fundera och se hur man skulle kunna lösa den här situationen. Så för första gången någonsin så kunde man liksom gå och lägga sig om natten och veta att, vet du vad, jag vet vad du kommer göra liksom flera år framöver. Och det är ju någonting som jag aldrig liksom har varit med om. Så jag tror den första känslan var helt ärligt en lättnad. För som sagt, det är ju liksom som mörka moln liksom som hänger över en konstant under så många år i racingen, att ett frågetecken om man ens kan fortsätta med det här. Och jag menar, det har ju varit så många gånger jag har varit nära på inte kunna fortsätta och egentligen gå tillbaka typ till skolan och släppt racingen totalt. Men på något vänster så lyckades man få ett race och lyckades göra bra ifrån sig som öppnade en till dörr som ledde till någonting annat. Och så många personer, sponsorer och investerare som har räddat mig sista minuten. Du vet, jag har haft en halv säsong och sen inte kunnat fortsätta. Och sen så kommer de in och steppar upp och hjälper så att jag kan göra hela säsongen och vinna ett mästerskap till exempel. Det har varit så många stunder där det inte skulle ha gått. Men på något sätt så har det. Och jag tror att, som sagt, nu när man sitter här och har uppnått egentligen sin dröm. Första steget i alla fall i drömmen, att sitta med ett Ganassi med Chip Ganassi Racing, eller ett kontrakt med Chip Ganassi Racing. Jag tror man uppskattar de stunderna ännu mer. Och man tittar ju tillbaka liksom att, herregud, vilken resa vi ändå har gjort.
Men det funderar, Marcus Ericsson lämnar ju Chip Ganassi Racing. Och en av anledningarna till det är att han ville ha betalt för sin styrning. För han har hela tiden bidragit med ekonomi, vad han än har kört. Men det behöver han inte göra nu hos Andretti Global. Hur ser det ut för dig?
Ja, alltså, jag har ju aldrig haft möjligheten att ta med mig ekonomi in i ett team på så sätt. Som sagt, lyckligtvis så behöver jag inte det i den här situationen heller. Och det var ju mycket därför jag satt vid sidlinjen av majoriteten av året i år. För att det fanns ju IndyCar-platser öppna. Men för att sitta i dem så behövde man ta med sig liksom miljoner dollar i sponsorer. Och som sagt, jag har aldrig haft den möjligheten. Så att nu kunna sitta här med ett kontrakt som sagt med Chip Ganassi Racing utan att behöva ta med sig det. Det tror jag är alla förares drömmar. Jag menar, Marcus, som sagt, han tog ju till och med beslutet att lämna Ganassi för Andretti Global. Och jag tror som sagt det var en stor anledning av det. Så det är ju verkligen dit alla förare vill nå.
Det är ändå rätt stort. Alltså det är rätt få förare sett till racingen överhuvudtaget som faktiskt får betalt för att köra och inte behöver själva finansiera sin styrning. Det är ju typ en handfull eller två. Fler är det inte.
Nej, alltså vi är lyckligt lottade att få kunna sitta i den situationen. Som du säger, det är väldigt få.
Det är bara asbra på att köra.
Ja, men alltså det, helt ärligt, ibland så är det inte bara det som krävs. Jag menar, jag hade ju också väldigt, väldigt tur i form av timing i år. Hur det här hände med mina inhopp typ på Nashville och Indianapolis. Hur det hände tillsammans, ja, men så pass sent i året så folk har börjat prata nu om kontraktsdiskussioner. Och jag menar, att jag skulle sitta i en Chip Ganassi-bil fanns ju inte ens på min karta i början egentligen av det här året. Utan jag hade ju tagit sikte mot kanske andra team som jag hade pratat med bland annat som jag hade testat för. Och sen egentligen efter Nashville, för jag visste inte ens att det skulle vara en plats öppen i Ganassi. Och sen efter Nashville så börjar man höra lite saker och de börjar ju prata med en och inse att okej, nu gick vi helt plötsligt från att kämpa om en plats till att möjligtvis sitta i den bästa bilen i hela startfältet. Som sagt, det var en sjuk resa där på de där veckorna som man gjorde.
Men hur ser du på ditt 2024 nu då, när du för första gången inte behöver kämpa för att överleva?
Ja, men det är skönt. Men jag menar, det kämpandet för att överleva övergår nu till ett kämpande att göra så bra ifrån mig jag bara kan. Och det kan jag säga, det är en mycket roligare kämpaglöd man kan ha. Och man kan fortfarande sova gott om natten och man kan, som sagt, vara lite lugnare generellt. Men jag kan ju säga att jag har aldrig haft så här mycket jobb att göra när man kollar till racingen. För jag menar, annars har jag lagt kanske 70-80% av min tid på business-sidan av racingen för att få ihop sponsorer och investera att ens kunna få tävla. Nu så kan jag släppa allt det där och bara fokusera på det sportsliga. Och det kan jag säga, det behövs när man kommer till ett team som Chip Ganassi Racing. För det är en hel del som de vill att förare ska veta. Och du behöver lära dig en hel del. Så jag sitter och går i en liten skola här nu, faktiskt helt ärligt, hos teamet ett par dagar i veckan. Där de går igenom alla system och upplägg och saker de vill att du ska lära. Så det ser jag fram emot under vintern och få gå tillbaka till racing-skolbänken.
Snackar vi då liksom skola som i form av bilen, system, eller kan det vara så här bara, så här gör du när du kommer till arbetsplatsen, så här loggar du in på det här stället för att liksom skriva in dig på det här stället?
Allt, bägge, allting du kan tänka dig. Jag menar, jag fick min egen lilla nyckelknippa här bara för några veckor sedan, så nu kan jag komma och gå lite som jag vill. Jag har fått en dator och inlogg och du vet, mycket sånt administrativt också i början, bara komma in rätt. Men sen är det ju, mycket i början är också relationsbyggande. Bygga en relation med de personer som du kommer jobba med. Mekaniker, och jag menar, jag tror att det är över 200 personer som jobbar i det här teamet i byggnaden. Så det är många, många namn, mycket namn som jag försöker lära mig också, ansikten. Och mycket sånt i början som jag vill lägga mycket tid på. Samtidigt som det är bilen, strategi. Och jag menar, jag är fortfarande en rookie i IndyCar. Så det är mycket för mig att lära. Och speciellt när man, ja, sitter mitt emot typ Scott Dixon och Alex Palou, så finns det mycket frågor att ställa dem.
Ja, men det där är ju lite intressant också om man tänker på det. Alltså, du har två schyssta lärare då i form av Alex Palou som har vunnit två mästerskap, det senaste mästerskapet i år. Och Scott Dixon som visserligen är från Nya Zeeland på något sätt känns som den moderna Mr. IndyCar som har vunnit både mästerskapet fler gånger än vad jag kan räkna i huvudet samt Indy 500 och är, vad gammal är han, 43 eller någonting. Så det är rätt schyssta ja. Lärare då.
Nej, men alltså det är helt otroligt. Och det var ju också en av de stora delarna i som gjorde mitt beslut att Ganassi är verkligen dit jag vill gå. För jag menar, att komma in som rookie, först och främst att kunna sitta i en bil som du vet kan vinna race och mästerskap, men sen att få kunna sitta som sagt mitt emot Alex Palou och Scott Dixon som, jag menar, herregud, de blev 1-2 i mästerskapet med nästan 100 poäng till 3 förra året. Jag menar, det finns inget bättre team du vill vara med och förmodligen inga bättre förare du skulle vilja sitta och lära dig av. Så som sagt, för mig är det här en riktigt drömsituation. Och jag menar, vi alla går in hit för att vi vill vinna. Men samtidigt så inser jag att vinner jag inte, då är det inte katastrof. För att jag går upp mot de bästa förarna i hela världen på det här. Så om jag bara kan lära mig så mycket som möjligt och kunna vara med och utmana till slut, då är jag ganska nöjd. Men som sagt, just nu under vintern så är det ju fokus bara på att lära mig så mycket som möjligt och bli integrerad. Samtidigt som jag vet inte riktigt vilken bil jag kommer sitta i eller vilka ingenjörer jag kommer jobba med. Så ja, vi håller fortfarande på att reda ut den där delen. Men jag vet att oavsett var jag kommer sitta och vem jag kommer köra med, det kommer vara bra.
Kommer typ alla som du jobbar med vara nya för att du går till IndyCar från Indy Lights? Eller har du några folk som hänger med dig i bakgrunden så att säga? Om du fattar vad jag menar. Alla mekaniker kanske är helt och hållet Chip Ganassi. Men har du några personer som inte är på business-sidan då? Eller man ska säga om ditt personliga varumärke typ som hänger med?
Ja, nej. Alla kommer vara nya. Så alla kommer vara liksom Ganassi-anställda. Men lyckligtvis så, eftersom vi fick till det här ganska tidigt, så lyckades vi vara med teamet både i Portland och Laguna förra året, eller i år, och sitta med och lyssna. Och det var väldigt, väldigt hjälpsamt. Så jag menar, först och främst så gick de ju och vann bägge de racen och vann mästerskapet. Så det var ju ingen sån här dålig introduktion till teamet och man kände att ribban är lagd. Men det var bra också för att jag fick ju en liten soft start för att se hur förarna jobbar och hur de pratar och vad de ger för feedback och även lära känna teamet på en lugnare basis än att kastas in i förarsitsen direkt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ju så här va, att vi har ju haft en del gäster i den här podden. Trots att vi då är klassade som Sportbladets Formel 1-podd så inkluderas ju även IndyCar dit. Och vi har ju haft med både Marcus och Felix och Kenny Bräck har varit med och sen lite olika. Och ditt namn, du har ju liksom, vi har ju pratat om dig men vi har aldrig pratat med dig. Och därför har ju, så tänker vi att vi ändå ska försöka hålla oss till samma lite typ av format. Trots att vi har suttit och babblat i ungefär en halvtimme här så kör vi liksom, vi utgår oftast ifrån en liten ruta med några liksom frågor som alla får. Och så ser man vart vi hamnar. Men först, innan vi tar oss dit bara, det här lugnen om depåstoppet. För det första, hur gick det då? Hur var det? Hur var det för dig?
Jag lyckades ganska bra faktiskt. Lyckligtvis, det första depåstoppet gjorde jag under gul flagg. Och jag var helt ensam i depån. För annars, det är ju också typ det värsta. För det är oftast ganska trångt i depån. Och då liksom när man ska in och ut, det komplicerar en hel del. Så jag tror jag var den enda personen i hela depån. Så det var rätt skönt. Helt ärligt, när man väl var där, jag hade liksom mina noteringar som jag gick igenom, liksom steg 1, steg 2, alla grejer som jag skulle göra. Så det var ganska skönt. Men som sagt, vi kanske inte var de snabbaste i depån, det ska jag inte ljuga om.
Men vad fan, vad kan du göra bättre och sämre då? Du sitter ju bara i bilen och de andra fixar. Du ska ju köra in och så ska du köra ut.
Eller? Ja, men ja och nej. Jag menar, naturligtvis så är det ju väldigt... De gör ju mestadels av jobbet. Men det är såna här små aspekter. Det är till exempel typ hur snabbt du kommer in i depån. Du vet, när du trycker på den här pit speed limitern. Hur snabb du är på att sakta ner. För jag menar, du kan... Ta det lugnt och sakta ner väldigt tidigt och ge upp kanske en sekund i infarten. Och sen så är det även när du rullar in i själva depåboxen. Det kan du göra på olika sätt. Du kan ju komma in väldigt snabbt och bromsa väldigt sent. Det är därför man ser förare ibland kommer in och typ blåser upp och kör på någon mekaniker där fram. Och det är för att du jagar verkligen tiondel efter tiondel. Och där kan du liksom tjäna en eller två sekunder till exempel. Så det är ju sådana grejer. Och samma sak, typ så här, hur snabb du är på att åka ut ur depåboxen också. Så det är, även om det inte känns så mycket så kan du ganska lätt ge upp 2, 3, nästan 4 sekunder av racetid bara i sådana moment. Och det är som sagt, på banan så är det 4-5 platser. Så då, det är då liksom man ser ofta folk som cirkulerar, de kommer in från 10:e position och så kommer de ut igen som 14:e. Så undrar man, vad fan var det som hände? Ah, nej men, de andra var lite bättre i depå. Avsnittet så att säga. Men som sagt, så det var inte jättebra, men det var inte jättedåligt heller.
Men du, jag tänkte på det
men
där.
Men det är ju någonting för alla som lyssnar, är ju att många som lyssnar här har ju såklart kollat på Formel 1, några stycken har ju kollat på Indy. Men alltså, depåstoppen är ju något som skiljer jäkligt mycket. Det är ju mycket mer Hula Baloo och mayhem i en Indy depåraka ju.
Jag tycker det känns som en myrstack nästan, om man jämför IndyCar med Formel 1. Alltså, det är ganska städat i Formel 1 och så blir man lite upprörd någon gång. Men IndyCar, det är verkligen myrstack fullt hela tiden.
Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och speciellt, min favorit är alltid att... Och det här är ju upp till mekanikerna. Just han som står på höger eller vänster framdäck beroende på hur depån är. Då. Och det är han som skickar ut dig som visar att liksom depån är liksom, clear. Att det inte är någon bil. Men vissa mekaniker, de tittar ju inte ens upp. Utan så fort liksom tankningen är klar... Då skickar han bara bilen utan att titta om det verkligen kommer någon eller inte. Så det är ju upp till dig typ att veta lite om din mekaniker brukar skicka dig i trafik eller inte. Om du liksom ska se upp. Men ja, sånt där brukar ju bli rätt kaosartat faktiskt. För de brukar vara väldigt snälla. Du vet, man har ingen så här unsafe release egentligen om inte typ ett däck inte är påskruvat i IndyCar. Utan du kan ju skickas upp i trafik och man får ju ligga liksom jämsides ända till depåutfarten. Så som sagt, de är ju lite mer öppna i regeltolkningarna i IndyCar än i Formel 1.
Ja, och sista bara innan vi tar lite faktaruta frågor. Den här personen som du ljög för om det påstoppet, vet han om det idag? Nu när allt är klart?
Nej, det gör han inte. Nej, lyckligtvis är den här podden på svenska. Så jag tänker inte att han ska få reda på det där.
Det är jobbigt nu att du ska få reda på att vi kommer ifrån, men nu börjar köra engelskt översatta av AI-avsnitt, så allt blir internationellt nu för första gången här.
Du kommer leta upp den här personen på Facebook och skicka det direkt till honom. Jag känner det.
Ja, det är fan otroligt. Ja, men du, vi kör ändå lite snabb frågor som vi har gett på alla andra. Och då vill jag börja med frågan som är fullständigt namn. Och då förväntar jag mig inte här att det blir lika mycket kaos som när jag ställde frågan till Kenny, som då sedermera blev Sennybräck, som blev ett jävla Hula Baloo i liksom, sportmedievärlden.
Nej,
jag förväntar mig inga rubriker här.
Ja, nej, den där är ganska enkel. Linus Lundqvist, och med mellannamn så är det Linus Hans Fredrik Lundqvist.
Det är dubbla mellannamn och inte ett dubbelnamn.
Två mellannamn.
Ja, klart och tydligt. Ålder, ja. Du är född 99, vad gör det dig idag?
24.
Relativt ungt i IndyCar-sammanhang, eller?
Alltså, typ inte. Det är ju det som är grejen. Jag menar, vi har ju haft en liten yngre skara som har kommit upp nu. Jag menar, en av mina gamla teamkamrater, David Malukas, Christian Lundgaard, bägge de två är födda, tror jag, typ 01. De är två år yngre än vad jag är och har kört i IndyCar i, vadå, två år nu. Så både ja och nej, som sagt. De är ju inte lika extrema som i F1. Där det känns som att du måste nästan vara tonåring för att anses vara ung om du ska köra. Men däremot så har det ju några typ som Scott Dixon och andra som drar upp medelåldern lite. Så det är bra. Jag känner mig lite yngre när man tittar på dem.
Födelseort, uppväxtort och boendeort.
Födelseort Tyresö, uppväxtort Tyresö, boendeort Indianapolis, eller Carmel är väl orten. Indianapolis.
Carmel. Och hur länge har du varit där då?
Då ska vi se. Mitt första år i USA var 2020 och då bodde jag i Brownsburg och sen så flyttade jag hit. Brownsburg är typ 35-40 minuter från här och sen flyttade jag hit 2021 och har varit i samma lägenhet sedan dess.
Men du, är det så att både Marcus och Felix också bor i närheten där, Carmel? Känns så?
Ja, men herregud, jag och Mackan, vi bodde ju i samma lägenhet, eller jag och Marcus, vi bodde ju i samma lägenhetskomplex. Märkte vi efter ett tag. Jag tror jag sa att till dig, Filip, här innan vi började spela in, jag tror att det är kanske 10-15 förare som bor i samma lägenhetskomplex här. Så det är lite kul. Man springer på lite olika förare nere vid poolen. Det är Christian Lundgaard och lite andra Indy Lights-förare och andra IndyCar-förare. Så det är lite kul.
Vad babblar ni om när ni inte babblar om racing då? Vad blir, kan ni liksom ses för att kolla på liksom en Sunday Night Football typ och knäcka några bira typ?
Ja, nej men alltså vi försöker ju, i alla fall oss icke-amerikaner försöker ju liksom att bli amerikaner. Så vi försöker ju typ titta på amerikansk fotboll eller basket eller baseball eller vad det nu kan vara. Bara för att liksom bli inkluderade i det amerikanska sättet. Men det är rätt kul. Jag menar, vi alla lever ju liknande liv. Man försöker ju hitta saker. Om det är att träna tillsammans eller gå ut och äta eller vad det nu kan vara.
Försöker att bli amerikaner? Ja. Hur mycket svensk är du då?
Ja, men jag är ju svensk i grund och botten. Men man försöker ju passa in där man är, så att säga. Och samtidigt, jag menar, det är ju häftigt att få som 24-åring eller när jag kom hit 21-åring att få flytta till USA helt själv, lämna vänner och familj helt hemma. Jag menar, det är ju ett äventyr i sig att bara flytta hit. Sen är ju racingen därför man gör det, men som sagt, man vill ju ta del och lära sig lite om landet och se vad det har att bjuda på.
Hur är det då med, jag frågade Marcus samma fråga, om det så att han följer några andra sporter. Jag vet att han är ju en hockeykille, men det tog honom, tror jag vet inte om han sa att det tog honom 5-6 år innan han var och kollade på liksom NFL eller om det var Pacers i basket som han var och kollade på. Har du varit på någon av de andra arenorna?
Nej, alltså jag följer ju honom. Det kommer ju ta mig ytterligare något år eller två innan jag faktiskt tar mig iväg. Det roliga var att när jag kom hit så sa jag till mig själv, jag bara, okej, jag ska bocka av NHL, NFL, NBA. Det är liksom de grejerna som jag verkligen vill se. Och jag har inte tittat på en enda grej. Så jag kämpar med det där. Så vi får se om jag lyckas i år eller inte.
Ja, men det är klart att du gör. Jag kan säga att jag har sett på alla tre vid olika tillfällen. NBA var ju det som var klart långtråkigast.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, men det var ju synd. För det är typ det bästa vi är på här i Indianapolis.
NFL däremot var ju lite kul, måste jag säga. Mm. Och hockey är ju alltid kul.
Ja, nej, men så jag känner att jag vill ta dem bara för att kunna säga att man har gjort det, om inget annat. Så vi får se om det tar mig 5-6 år eller jag kan göra något år tidigare.
I vägen fram hit då, har du hållit på med andra sporter också eller har det bara varit racing?
Nej, jag har hållit på med de flesta andra sporter. Höll på med väldigt mycket när jag var liten. Allt från självklart hockey och fotboll som de flesta andra, men en del kampsport, pingis, innebandy, schack höll jag på med ett tag. Som sagt, lite allt möjligt, men som sagt, det var racingen och go-karten som jag fastnade för som liten.
Och då om man tänker andra sporter du följer, behöver man ens fråga om du följer Formel 1? Då. Jag tänker så här, du kanske inte följer NHL då slaviskt eller NFL eller baseballen i ditt försök att bli liksom amerikan här. Men F1, är det liksom givet att om man kör IndyCar att man följer det, eller kan det vara så att man inte gör det?
Jag skulle inte säga att det är givet, för några av de amerikanerna som man pratar med här kanske inte följer F1. Men så är så här, alla europeer som är IndyCar följer ju F1, mig själv inkluderat. Tittar ju på i princip alla träningar, alla kval, alla race. Så som sagt, det är nästan jag nästan kunnat njuta av det lite mer när jag har aktivt tagit klivet över hit till USA. För då är det inte bara ett mål som man vill uppnå, utan då kan man faktiskt titta på och njuta för vad sporten faktiskt är. Och som sagt, inte bara tänka på att herregud, jag vill vara där en dag och hur tar jag mig dit? Utan nu kan man faktiskt bara titta på det och uppskatta racingen.
Hur går det till då när du kollar? Är det liksom F1 Pro och massa olika skärmar överallt och samtidigt som du kör banorna i någon egen simulator, eller smäller upp en liten laptop och kollar i lugn och ro?
Nej, jag har den här F1 TV-appen, så jag brukar smälla upp den på tvn här och sen så brukar jag sitta och käka någonting. Det är inte mer komplicerat än så faktiskt. Jag har inte så här flera skärmar och följer live onboard och massa sektortider, utan jag följer bara tv-sändningen.
Men du, vad tycker du om årets säsong då? Jag som sitter och lajvar väldigt mycket F1, jag har ju noterat att det är två olika läger, i alla fall de som följer det. Antingen så är det så att man tycker att det är urtrist för att Verstappen vinner allt, eller så är det att man tycker att det är fantastiskt för att det är så jämnt bakom Verstappen så man liksom struntar i själva Verstappen.
Ja, alltså jag tycker ju inte att det har varit den roligaste av säsonger att följa. För jag menar, de är där för att göra en grej, och det är vinna världsmästerskapet, och nu så är det ju bara Verstappen som kan göra det. Så ur den aspekten så är det ju lite tråkigt, får jag hålla med om. Men man får ju lära sig uppskatta de andra fighterna bakom, och just att det är så jämnt. Samtidigt som att jag kan inte låta bli att tycka att det är alltid imponerande att se någon dominera så pass mycket som Verstappen gör, eller som Hamilton har gjort liksom de senaste åren innan dess. Jag menar, man måste vara på en sån hög nivå för att kunna göra något sånt. Så jag kan inte låta bli att bli lite imponerad när man ser sånt, för det är inte jätteofta. Men däremot så saknar man ju den här mästerskapsfighten mellan två personer. Jag menar, även när det var liksom, ja, Leclerc och Max förra året, i början i alla fall av halva säsongen, var ju extremt kul att titta på. Sen har vi inte haft det i år, vilket har varit tråkigt. Men vi får väl se vad som händer de kommande åren.
Du, jag undrar över den snabbaste hastighet som du någonsin kört, både på banan och framförallt privat.
Privat hastighetsgränsen. Punkt. På banan. På banan, det var nog Texas när jag gjorde testen med Rayall. Då hade vi ju typ så här 340 kilometer, eller kanske till och med ännu högre toppfart. Typ 340-350 kilometer i timmen, någonting sånt. Det kändes snabbt, kan jag säga det. Man kände att det gick liksom över 300. Men det var kul också. Och som sagt, på vägen så... Jag brukar inte köra för fort faktiskt. Jag har aldrig blivit tagen för fortkörning, aldrig blivit stannad av polisen ens. Så jag brukar få köra av mig på banan så jag kan vara lugnare i trafiken.
Vad kör du för bil privat nu då?
Det vill inte riktigt... Eller, vet du vad? Om du hade ställt den här frågan för en vecka sedan, då hade du skämts över mitt svar. Men nu så har jag faktiskt fått en bil av teamet, av Chip Ganassi Racing. För en av förmånerna som IndyCar-förare är att du får ju en bil. Så är du en Honda-förare så får du en Honda eller en Acura-bil. Och är du en Cheva-förare så får du en Chevrolet. Och jag fick den bara förra veckan. Och det är liksom den finaste bilen jag någonsin varit med om. Så nu åker jag ju runt så mycket jag bara kan här. Åker runt i en Acura MDX. Så en stor SUV. 9 säten. Och ja, det känner mig som en riktig kung faktiskt.
Vilken bil hade du förra veckan då?
Jäklar, ja.
Ja, en stor bil. Nej, alltså förra veckan då har jag haft en bil i över ett år. Det är en sån här Mitsubishi Outlander. Så det är en sån här mini-SUV. En riktig morsabil, tänkte jag säga. Har jag åkt runt i.
Inte dum den heller.
Nej, vet du vad? Den har varit jättetrogen mot mig. För jag hade en liten äldre Golf till att börja med här i USA. Som jag köpte av en gammal teamchef. Och den höll i typ 1,5 år. Och sen så gav motorn upp, bara den kaputt, sa den, när jag var i Charlotte. För att jag var där på en simulator session för ett annat team. Och de skulle inte betala mina flygbiljetter, och flygbiljetterna kostade typ så här $1,000. Så då, det var liksom lite pengar jag inte hade, så jag bara, ja, men jag kommer dit, men jag bilar dit. Och det var typ så här 12 timmars bilande. Så jag tog min bil dit i alla fall. Jag klarade vägen dit och såg in på något motell. Och sen så när jag vaknade dagen därefter och skulle köra till simulatorn, då hade bilen bara gett upp. Den tog mig inte en meter. Så då fick jag ubra till simulatorn och hoppades i... Jag var ju så naiv, så jag bara, okej, men bilen gick sönder under natten, så den kanske fixar sig under dagen. Så jag spenderade typ 8 timmar i simulatorn, och så åkte jag ubra tillbaka till bilen. Men så var den fortfarande paj, så då var det ju strandsatt där. Problemet, det här var typ en onsdag, och inte samma helg, men helgen därefter skulle jag ha tävlat sen i Nashville. Så jag kunde inte liksom vara fast där för evigt. Så då fick jag... Ja, på något sätt så fick jag sålt bilen där utan motor, och så fick jag flyga hem, och sen så, ja, fick jag tag på en bil till.
Sälja bil utan motor. Det ser man inte ofta när man går in på Blocket. Bil utan motor. Ja, eller så eller kanske ja, är det för att jag inte kollar. Det finns nog folk där också.
Ja, ja nej, alltså det var ju ännu värre. Jag sålde ju en bil med en trasig motor. Men jag var tydlig med honom och sa att den kommer inte starta. Han bara, det är okej. Så, ja.
Folk kan fan sina bilar. Vad? Men du, den var inte dum, den här Acura MDX alltså. Vilket jävla åbäke till bil.
Ja, skojar inte. Och det passar ju bra här i USA, för alla åker ju runt med stora bilar. Men ja, det känns bra från att ha gått i ett par års tid att undra om bilen startar varje gång, vilket den inte alltid har gjort, den här Outlandern. Till att nu glida runt med en MDX. Ja, det känns bra.
Första bilen du någonsin ägde då?
Första bilen jag någonsin ägde, det var nog en BMW 335 Touring, typ en 08. Som jag och min bonuspappa Benny köpte tillsammans. Som liksom skulle bli min lite första bil.
Ja, det är en klassiker känns det, va? Fin.
Ja.
Men då hade du ordnat innan i alla fall, trots att du var liksom racing.
Ja, men det var pytteliten. Ja, nej, men då var jag typ 18-19 någonstans där. Så efter man har tagit...
Tiderna förändras i alla fall. Kenny Breck då, när han fick samma fråga, han berättade ju att han och hans kusin köpte sin första bil när de var 12 eller 13 och gömde den ute i skogen bakom farsans hus eller något.
Ja, det var en Saab 92, tvåtaktare, trecylindrig, som jag köpte tillsammans med min kusin när jag var 10 år gammal, som vi hade på en grusväg bakom morsan och farsans hus.
Det är annorlunda att vara född då som, ja, Kenny, jag vet inte, han född 60-talet, eller att vara född då som du då, nästan på den här sidan millennieskiftet.
Ja, nu om jag ska vara helt ärlig, så hade jag ju faktiskt en bil när jag var 12.
Det ska du.
Men jag tänkte att vi skulle undvika den där delen. Men
det är den bilen jag vill höra om.
Ja, nej, det var inte riktigt min bil, utan men det var då jag började köra bil på riktigt, och det var, vad ska jag säga, min bonuspappa är från Finland och hans föräldrar bor ute som på en gård, och de har lite åkrar. Så när vi var över där och hälsade på, så fanns det alltid en bil som stod åt mig. Också en gammal Mitsubishi faktiskt. Och 12 år, jag tyckte att det här var ju svinkul. Så jag åkte ju på alla grusvägar och åkrar, och vi byggde upp en liten bana för mig där som jag fick tävla på och så vidare. Men det roligaste var att mina föräldrar brukar alltid berätta den här storyn. Det är att efter ett tag så vart jag liksom trött på att åka samma bana. Och då hittade de mig runt en liten laggård där jag övade på att fick parkera. Övade jag på. Så då hade jag liksom gått från själva racingvärlden till att börja fick parkera och hitta dragläge. Det var det liksom som jag stod och tränade på. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag hade för mig, men kul var det.
Kenny, han backade ju med släp när han var typ 12, så att, varför inte?
Ja, nej, klart att han ska bräcka mig.
Ja, en Mitsubishi som 12-åring alltså. Ja, det är ju imponerande det med. Vad gör du när du inte kör bil då nu för tiden?
Jobba på att bli bättre på att köra bil. Det är helt ärligt det riktiga svaret nu under vintern. Men Jag tror att det är viktigt också att få lite distans på det hela. Jag menar, hela ens liv kretsar ju kring racingen och det är väldigt lätt att bli fast i det. Men jag tror att det är viktigt att kunna skapa lite distans och kunna komma bort, även om det bara är ett par timmar. Så jag tittar, eller lyssnar mycket på musik och sen så tittar lite på filmer. Det brukar vara mitt vanliga sätt att börja kunna koppla bort ett par minuter, ett par timmar.
Vad har du för favoritartist då? Eller musikgenre? Är den svensk eller amerikansk?
Isländsk? Nej, men mitt favoritband är ett isländskt band. Kaleo heter de. Deras genre är väl typ så här rock, blues. Jag lyckades faktiskt se dem live i Stockholm under vintern. Vilket var ett helt otroligt sammanträffe. För de skulle spela på Gröna Lund. Men det var samma dag eller dagen efter som den här olyckan hände och en person dog på Gröna Lund. Så de var tvungna att ställa in och sen så spelade de på ett litet, jag tror att det var att det hette Kollektivet på Söder. En liten bar med en liten scen. Extremt, extremt privat. Och bara av en ren tur så gick jag in på Instagram en minut efter de hade postat inlägget om att de skulle spela här och släppte biljetter. Så jag gick fort som fan in och köpte biljetter då. Och lyckades fick tag i några. Så det var ju en extremt så här, intim spelning med bara typ ett par hundra personer där. Och det vet jag inte om det kommer hända igen. Och det var ju bara en ren tur och slump. För jag hade inte ens biljetter att gå till Gröna Lund. Men när jag såg det här så bara, okej, nu kör vi. Så lyckades se dem live nu i vinter för första gången. Ja, det var lite kul.
Lite Kaleo ska vi lyssna på.
Ja, det tycker jag. De är bra.
Anna, har du någon isländsk musikstil som du gillar extra mycket, eller? Du får inte säga Björk.
Alltså, mina erfarenheter av isländsk musik är rätt begränsade. Isländska handbollsspelare har jag koll på, men artisterna, nej, tyvärr.
Vi kan ju förtydliga också att de sjunger inte på isländska, förutom ett par låtar. Det är ju engelska de sjunger på, alltså det sagt.
Ja, det kommer vi få höra här om någon sekund. Sigur Rós är väl ett annat isländskt band som jag bara har i bakhuvudet någonstans. Inte säker på det heller. Jag undrar egentligen, det här är ingen snabb fråga, det här är bara något jag suttit och tänkt på. Vad är skillnaden när du har gått nu från Indy Lights till IndyCar rent så här bilmässigt? Hur märker du av skillnaden på bil versus bil?
Ja, man märker ju att det är ganska stor skillnad mellan dem. Men jag vill ändå tro och kanske visade det även i Nashville att köra bilen i sig, absolut det tar lite tid att bli van vid det, men är du snabb i en Indy Lights bil, då har du en ganska stor chans att du är snabb i en IndyCar bil också. Och det tror jag även är universellt, tänkte jag säga, för vad du än sitter i för bil så gör du egentligen samma saker. Det är att du kör så snabbt du bara kan. Och du har ju en känsla för vart greppnivån ligger. Så att komma upp till att vara snabb och komma upp till en viss nivå tror jag att du har eller att du inte har. Du kan ju naturligtvis träna upp och liksom bli bättre på det. Men det kommer ganska naturligt oftast. Sen så är det just de här den sista procenten och de sista hundradelarna, tiondelarna som brukar vara svåra. Men det största för mig just nu, det är ju allting runt omkring. Det vill säga strategier, spara däck, spara bränsle, depåstopp. Allt sånt och alla beslut som tas under helgen och hur du bygger upp din bil rent setupmässigt. Det är den delen som är den svåra. Och det är där man ser skillnaderna mellan de som är duktiga och de som är extremt framgångsrika. Hur du använder alla personer runt omkring dig och hur duktig du är på att, som sagt, få en överblick på ett helt race väldigt tidigt. Det var en av de största grejerna som jag tog med mig från att titta liksom på Alex Palou och Scott Dixon när de tävlade där i Portland och Laguna.
Det låter ju annars ganska tråkigt det här, kan jag tycka. Spara bränsle och spara däck.
Ja, det kan låta tråkigt, men det är inte jättekul helt ärligt i bilen heller, för att du kör ju liksom under din kapacitet och förmåga. Men det är ju en ganska intressant aspekt, för att alla behöver ju göra det. Så jag menar, herregud, jag vet inte hur många race Scott Dixon har vunnit på en annan bränslestrategi för att han var lite bättre på att spara bränsle. Jag menar, jag tror att det var 2 race i år, både Indianapolis och Gateway, som han vann. Rent på grund av att han var bättre än någon annan på att spara bränsle. Och sådana grejer är jag extremt intresserad av att lära mig och försöka bli lite som honom i den aspekten. Så jag tycker att det är kul, och det är roligt för du som förare får fler verktyg att jobba med och fler saker du kan vara bättre än någon annan på. För annars är det liksom, den där du kan vara bättre på, det är att vara snabbare. Men nu kan du vara bättre på att spara bränsle, du kan vara bättre på att spara däck, du kan vara bättre i depån. Så det finns ytterligare saker att jobba på, och det tycker jag är kul.
Vad kör man på för bränsle?
Vad man kör på för bränsle? Man kör ju på helt förnybart bränsle i IndyCar. Det har man gjort i ett par års tid nu. Så vill säga att Formel 1 ligger lite efter där. Men vi får ju se, de övergår ju även till hybridmotorer nu nästa år i alla fall, är planen. Jag vet att de testar för fullt för att se att det verkligen ska gå, men som sagt, det är ju en liten rolig transformation som händer just nu i IndyCar, så vi får se vad som händer nästa år. Men som sagt, de kommer ju behålla samma basmotor, och sen kommer det bara vara ett hybridpaket på det, så det kommer inte vara jätteannorlunda. Jag tror typ hästkrafter förväntar de sig vara ungefär densamma som det var tidigare. Så får vi se vad det kan göra. Men ändå lite med förändring.
Förlåt, vi hackar lite för att det är lite halvlagg i uppkopplingen där. Jag menar inte att avbryta, det var inte det som jag tänkte. Alltså, vad är det för bränsle? Alltså, kör man 95 blyfritt eller kör man på etanol? Eller jag som inte fattar någonting.
Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte exakt vad det är för mix. Det är ju någon etanolblandning av något slag. Men jag vet inte exakt vad det är för oktan som vi kör. Men som sagt, jag vet att det är förnybart och det är extremt bra för miljön tydligen. De har ju promotat det här in i våra huvuden. Det är egentligen det enda vi vet.
Det hör man, det är bra.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När drar allt igång för dig då? På, liksom, när blir det het stol på riktigt?
Ja, kalendern kom ju ut bara här för någon vecka sedan. Så vad blev det? 8-9 mars, eller 9-10 mars, går av stapeln i St. Pete. Och sen så var det väl ett par veckor till racet på Thermal. Och sen så hade vi ju nästan en månad till nästa race på Long Beach. Så, men som sagt, i början på mars där går första racen.
Jag la faktiskt upp hela listan, alla datum för och banor för IndyCar på F1-bloggen på Sportbolaget här i veckan som gick. Så 10/3 är premiären i Sankt Petersburg. Sen pågår det fram till den 15/9 där man nu kör finalen i Nashville 2024. Men alla datum finns där.
Ja, och sen är det ju då en av de största datumen då, kanske gissar jag, i racingkalendern, som är Indy 500, och det är väl The Month of May som drar igång.
26.
Där har du väl alltså 26, va?
Mm-hmm. 26 maj.
Är det så att man ser extra mycket fram emot just Indy 500?
Ja, det är det definitivt. Jag menar, speciellt nu när jag liksom får vara på plats under ett par år och verkligen se hur stort det är och hur mycket det betyder, delvis för fans men speciellt för förarna. Så att nu få kunna stå där på griden innan och få se liksom 350 000 personer på läktarna, det måste vara otroligt mäktigt. Så det kommer ju definitivt bli höjdpunkten av race för året.
Ja, det är ju otroligt alltså. Men det är ganska, ganska långt kvar. Vi sitter här 2 oktober. Podden kommer ut 2 dagar senare. Det är långt kvar. Hur mycket tid får du spendera i bil? Det är mycket, vi pratar mycket om strategier och taktik och mycket sånt att lära sig om bilen och allting runt omkring. Hur mycket sitter du i bil under det då som jag gissar på heter försäsong kanske?
Ja, det är det som är med den här sporten, att det är ju inte jättemycket körning och tid som vi faktiskt utövar vår sport. Och så kommer det nog inte bli för mig heller. Jag kommer dock sitta i bilen nästa vecka. Nästa onsdag kommer jag göra min debut för Chip Ganassi Racing för att göra min ROP, Rookie Orientation Practice, runt Indianapolis Motor Speedway. Så då kommer jag få köra på Indy 500-ovalen. Och egentligen visa att jag hanterar och klarar av att köra där. Så det kommer bli min debut. Men sen efter det så vet jag helt ärligt inte hur mycket mer körning det kommer bli. Kanske att vi kommer göra 1 eller 2 test under vintern. Och sen så kommer det ju bli lite körning under februari tider. Så har vi ju ett officiellt 2-dagars test bland annat på Thermal. Och kanske någon dag till. Men det är ju inte jättemycket körning. Så man försöker hålla sig i form på andra sätt och vis.
Det är så jävla sjuk grej. Jag är ju relativt liksom ny inom att följa all motorsport. Men det fascinerar mig så jävla mycket varje gång hur lite ni får ut, som du säger, hur lite ni får utöva sporten när det inte är liksom race, så att säga.
Ja, det är speciellt liksom när man jämför med andra sporter. Men det är samma för alla. Det är ju det som är det bra i det hela här. Att speciellt när man kommer upp liksom lite i klasserna och du har en gräns på hur mycket du får testa. Och det är inte bara en fråga om hur mycket pengar du har, utan du får inte testa mer. Så det är ju samma för alla. Och som sagt, man får ju försöka jobba på alla andra sätt du kan bli bättre på, förutom de att sitta i bilen och köra.
Så jävla sjukt. Tänk att man skulle säga det till alla lag i NHL typ. Ni får träna en gång i veckan på is. Annars blir det inget mer. Sen är det match. Det är så jävla konstigt.
Ja, en gång i veckan. Det är ju extremt. Jag menar, vi kommer nog ha, vadå, 6 träningsdagar under en hel säsong. Kanske. Så det är inte ens en gång i månaden som man får träna. Sen så är det ju race uppe på det. Och i samband med racen så får vi ju lite träningen också, men det är ju bara någon timme hit och dit, så det är ju inte hela dagar som man lägger.
Har ni sett filmen Cool Runnings, någon av er?
Ja.
Om det jamaikanska boblaget. Det är en jävligt klassisk scen så. Det är en jamaikansk boblag som, det är en lökig fin Disney-rulle som handlar om, som är byggd på en verklig händelse. När Jamaica hade ett boblag i OS i Calgary. Och då sitter de i badkaret och kör. Så håller de upp bara så här fotografier på varje kurva. Så drar de bort dem. Så sitter de alla 4 i badkaret. Det är lite så jag nästan tänker att era vardag får vara, eftersom att ni får köra så lite bil.
Ja, det är ju läskigt likt för hur jag förbered mig för race, om jag får säga det.
Ja, det är bra. Nej, du får kolla på Cool Runnings med Sanka och Therese Bannock och gänget. Vad väntar nu den här dagen? Vart fan är du ens dagmässigt i dygnet här? Vad är klockan?
Nu ska vi se, hon är 9:15 här nu. Så fortfarande morgon för mig. Så jag ska kila iväg här till gymmet och sen så har jag ett annat möte här nu. Klockan 2 min tid, så om typ 3,5-4 timmar. Så det är det som jag har inplanerat idag. Så inte jättemycket.
Kör du också mycket nackträning eller?
Ja, det blir en hel del nackträning. Det blir det. Sen nu under vintern så har man ju ett litet annat upplägg just för gymmet. Hur det ser ut och vad man vill göra och fokusera på. Men nacke är ju en av de största delarna för oss.
Vad tar du i nacklyft då? Mäter man eller?
Nacklyft. Både ja och nej. Vi kör ju sån här, vad ska jag säga, man mäter ju typ så här newtonmeter om hur stark man är i nacken. Och sen så kör man det typ så här. Jag tror att vi kör tester typ varannan vecka eller var tredje vecka för att se så att nacken inte håller på att ge upp.
Ja, det är jävla sjukt att man ska träna så jävla mycket nacke. Min tjej kollar ingenting på Formel 1 eller racing överhuvudtaget, men ibland så hamnar hon i soffan bredvid mig när jag kollar på F1. Och när Carlos Sainz stod högst på prispallen, då satt hon bara, vad har han för jävla nacke? Han har ju inte ens en hals. Det är ju bara en förlängning av skallen. Vilken jävla nacke. Det är kul att man ser, ja, det är så klart och tydligt.
Ja, exakt. Det är det som är kul när man tittar på vissa förare, att det är verkligen så tydligt att nacken är så bred. Ibland är bredare än huvudet själv. Jag tror typ Alonso har en sån här riktigt redig tjurnacke också.
Ja, men herregud, Karn har ju kört F1 i 20 år.
Ja, exakt. Det är inte så jävla konstigt kanske.
Vi önskar dig jättestort lycka till inför den här säsongen, eller ja, inför den här försäsongen för det första, får vi önska lycka till, och sen för säsongen när det väl drar igång. Det har varit väldigt, väldigt roligt att ha med dig här. Som sagt, vi har pratat om dig, men nu är det kul att vi har fått prata med dig, och då ser vi väl fram emot också att vi får höra någon gång när du har varit inne i hetluften på riktigt, Linus Lundqvist, som nu alltså kommer köra för Chip Ganassi Racing i Indy Car. Jag säger tack. Vad säger du, Anna?
Ja, men ett stort tack, Linus. Jag ser fram emot att höra från dig när vi närmar oss säsongen också. Och höra lite grann, lite mer om hur du har tränat i badkaret.
Ja, tack så jättemycket. Det har varit en ära att få varit med och prata med er. Och som sagt, jag hoppas att vi hörs under säsongen och snackar om lite race som man har vunnit. Hade ju varit trevligt.
Ja, det är grymt.
Ja, fy fan, det ska bli så jävla kul. Mycket kul att ha Linus Lundqvist i podden. Men det är ju också så att vi heter ju Sportbladets F1-podd, Plattan i mattan, trots att vi gör IndyCar när det passar sig bra. Men det ska ju resas i helgen. Vi har ju en helg bakom oss där det inte har varit något F1-race. Men nu ska de köra bil snabbt igen, och den här gången i Qatar, Anna.
Qatar, ja. Och det stora snackisen inför helgen, det är ju att det är en sprinthelg. Och Max Verstappen kan bli den första världsmästaren någonsin som säkrar titeln i en sprint. För enda han behöver göra för att ta den där titeln, det är att ta 3 poäng mer än Sergio Perez. Eller att Perez tar 32 poäng eller färre den här helgen. Så att vi får helt enkelt hålla ögonen öppna på denna kvicka bana som ger oss ett kval på lördag 7:00. Sprint shootout. Nej, kval på fredag 7:00 såklart. Jag är helt vimsig. Kval fredag.
Det är helt okej att vara vimsig, för att det är så jävla vimsigt. Det är det alltid. Det är något vi har lärt oss, så är att det är vimsigt när det kommer till sprinthelger.
Ja, men du är det. Fredag kval 19:00. Lördag shootout 15:00. Lördag sprint 19:30. Där blir Verstappen världsmästaren om han tar 3 poäng eller, av mer än Sergio Perez. Och sen lyckas han inte med det, så är det ett GP på söndag kväll 7:00.
Och då får vi väl hoppas att det är lika tydligt för våra eller lika tydligt för Max Verstappen själv som det är för våra lyssnare, med att han ska ta 3 poäng mer än Sergio Perez, eftersom att förra gången han blev mästare så blev det ju lite antiklimaktiskt, eller hur?
Ja, det var ju Japan och regn och grejs, men det hade vi ju, det blev vi av med förra veckan, och jag tänker att regn Qatar, risken är inte jättestor, va?
Nej, så är det väl. Men det ska bli kul i alla fall att hålla koll på det. Vi har ju alla våra team och förare som är roliga att följa. Jag själv är mycket spänd på att se om McLaren kan fortsätta hålla i det här, och kampen bakom Verstappen, även om det är så att han kommer bli klar världsmästare nu i helgen. För det gissar vi väl på med all säkerhet, Anna.
Ja, men det tror jag också. Men jag är också spänd på att se McLaren med Oscar Piastri och Lando Norris. För jag tror att den här banan också kan passa dem väldigt, väldigt bra.
Och då säger vi än en gång då, för tredje gången i det här avsnittet, så tackar vi Linus Lundqvist för att han var med i podden. Och vi tackar er som har lyssnat. Och vi säger också att vi hörs igen nästa vecka när vi då kommer kora Max Verstappen till världsmästare.
Det gör vi.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something strange with the engine.
And it's a new Tesla.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps on steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.